hörde var ett stycke ur Våren, som är en del av Vivaldis symfoni De fyra årstiderna. Som bekant så kommer sommar efter våren, men...
Du ska inte tro det blir sommar ifall inte någon sätter fart på sommaren och gör lite somrigt. Då kommer blommorna snart.
Den som sätter fart på dagens sommar är Eila Andersson.
Välkommen till mitt sommarprogram. Jag heter Eila Andersson och jag har precis blivit pensionär. Och jag har hunnit lite grann reflektera var har man kommit nu och vad har man haft för liv. Och det kanske präglas mycket av det som var man är född någonstans. Jag är född i Finland mitt i Leråken. Och sen är det som jag präglar mig mest kanske är det vissa människor och framförallt kvinnor. Och jag tänker idag berätta om fyra kvinnor som har betytt mycket och som har, alltså alla är födda på i slutet av 1800-talet, så att de är inga purunga damer, de lever inte längre såklart. Men de har på ett eller annat sätt påverkat mitt liv, och jag tror att det som är fågelungar och andra barn, att när det föds barn så följer man den man först träffar. Och jag har tagit mycket lärdom, lyssnat på deras historier och fastnat i deras livsöden. Och utan att egentligen veta att det påverkar mitt liv så har jag antagligen gjort det. Och det är ju den första som jag träffade var min gammal mormor Fanny, som var inte bara hushållerska i hemmet utan också en barnskötare kan man säga. Och hon fick ta hand om mig sen jag var väldigt liten, kanske, jag vet inte, antagligen från födelsen. Och hon i sin tur hade hamnat på gården på grund av att hon var gammal. Hade blivit pensionär kan man säga, men då hade man väl ingen pension. Så att någonstans skulle hon få sin försörjning, så hon började arbeta på gården där mormor då var bondmora kan man säga. Och hon kom alltså från förhållanden som var inte så där jättefattiga, men hennes pappa var torpare på prästgården. Och hon hade flera syskon och hon växte upp och mådde ganska bra vad jag förstår i sin barndom. Men sen blev det ju ganska tidigt att hon fick komma till kådar och jobba som piga. Och sedan mera så avancerade hon som blev hushållerska på olika kådar. Men hennes öde var ju inte så enkelt. Det var inte bara att jobba, utan hon träffade ju en man som inte var så lämplig enligt hennes pappa, för att redan på den tiden så var det ju motsättningar, religiösa motsättningar, och det var lilla Finland där den vanliga protestantiska tron var härskande, och sen var det ju några som inte var riktigt rumsrena, ansåg kyrkan, och det var bland annat lästadianer. Och då var ju hennes blivande man som hon trodde lästadian, men då satte pappa tvärstopp. Det blir inget giftermål med en lästadian. Det är sånt folk som är suspekt. Och det kan inte accepteras i familjen. Men gammalmormor då brydde sig inte så mycket om sin pappa då, utan de skaffade två barn alltså utan att gifta sig. Och det var ju ännu större synd antagligen. För allt var ju synd på den tiden. Och då blev det så att mormor fick inte som sagt varken flytta ihop eller gifta sig med honom, utan hon fick lämna sina barn till sina föräldrar och fick fortsätta att arbeta som hushållerska på gårdar. Och hon berättade väldigt mycket. Hon var ju inte sån där gammal mormor som klappar och kramar och sådär, utan det var mera hennes historier och hennes... Hon läste böcker för mig och hon berättade historier. Hon tog mig med sig när hon gick till sina väninnor. Alltså på vandringar helt enkelt, för hon kunde inte cykla. Och då gick vi alltså, jag vet inte hur många kilometer det blev per dag, men det var väldigt långa vägar. Och hon hade många historier, men jag vill inte nu dra allihopa här. Men hennes värsta historia som jag alltid ville att hon skulle berätta, och det fick man fråga flera gånger innan hon ville göra det. Det handlar om inbördeskriget, eftersom hon var ung kvinna under inbördeskriget och hade hamnat, eller de bodde i mitt i det området där dels inbördeskriget härjade, men också där ryska soldater vandrade från Björneborg mot Tammerfors, för de deltog ju också på sitt sätt då i kriget. Och mormor hade ett minne som hon aldrig glömde, som var i slutskedet. Då hade väl vita redan vunnit och de röda hade förlorat, som det brukar gå. Och då var det ju repressalier då, att de skulle ju ta tag i de röda som hade varit ledare i olika grupper och härjat på gårdarna. Så att man letade efter en man hos någon torpare som hade varit en typ krillaledare då, lett de röda. Och man kom hem till hans gård eller lilla torp, och då var frun och barnen hemma, och hon var ganska ung kanske, jag kan inte säga exakt, men hon är 30 i alla fall. Hade två små barn, och i den där långa kjolen så gömde sig barnen när de kom med vapen och skulle fråga efter maken. Och då berättade hon att han är inte hemma, och jag vet inte var han finns. Och då pressade de henne. Mormor berättade att hon stod vid dörröppningen och barnen gömde sig i kjolarna. Och hon kunde inte berätta var maken fanns, eller hon ville inte berätta, hon ville skydda honom kanske. Så de sköt henne där vid dörröppningen, så barnen var närvarande. Och det är någonting som följde henne hela livet alltså. Jag tror att det var en mardröm som aldrig släppte. Man pratade inte så himla mycket längre då om inbördeskriget, för det hade ju ändå gått 35-40 år. Men ja, till och med mera, 45 år. Men alltså, det var ju många minnen som etsade sig fast just i de trakterna där det hände mest. Och även andra håll såklart. För att som man tänker på moderna krig så går de ju på fronten eller någonstans. Men det är som i Syrien nu, så inbördeskriget är någonting ruskigt alltså, som drabbar lokalbefolkningen och människorna där. Så mormor hade ett svårt öde, och sen de två barnen hon fick så skulle ju försörja henne, särskilt sonen, eftersom hon fick en dotter och son, så skulle försörja henne när hon blev gammal, när hon inte orkade jobba på kårdar. Men sonen var rätt hetlevrad och var ute i svängen så att säga. Och redan som 15-åring blev han kär i fel kvinna, så att när han var ute, när ungdomarna brukade samlas någonstans vid sådana här gungbackar och annat, så hade han ju följt en kvinna som han var så kär i. Men det var en annan man som var äldre som var också kär i henne, så han blev knivstycken och dödad alltså på fläcken. Så det var stor sorg, det var den andra svåra grejen för gammal mormor. Och då blev det ju mormor då, som var enda barnet, som fick ju ta hand om mormor när hon blev gammal. Men hon hade också andra talanger. Hon var väldigt duktig på naturmedicin och gick hos folk och botade och masserade väldigt mycket. Och sen hade hon, jag fick också följa med då alltid när hon skulle till människor. Och det var ofta på, ja, just fattiga människor, men även vanliga bondgårdar där det var mera gott ställt. Och det som var hennes stora princip när hon masserade eller botade, att man ska inte ta betalt av goda gärningar. Men många gånger fick hon med sig kaffepaket eller någonting annat som de tyckte att hon skulle ändå ha. Men där hörde man också väldigt mycket historier. Så ibland var det så roliga eller tuffa historier som man fick sitta i rummet bredvid, för att det var inte lämpligt för barn. Men jag tror jag stoppar här och nu lyssnar vi lite på Arja Saijonmaa. Och den här låten heter Tänään en voi luokse tulla.
Tänään en voi luokse tulla, yöhön synkkää tieni käy. Vaikka etsii silmät sulla, varjoista ei mitään näy. Tuskin oikein ymmärsitkään, mitä vaati meiltä maa. En voi viipyä nyt pitkään, mua veljet odottaa. En voi viipyä nyt pitkään, mua veljet odottaa. Thank you. kuulla, koira haukkuu jossakin. Niin et saa vain koskaan luulla, että toista kaipaisin. Viimein luoksesi jos palaan, olkoon päivä, olkoon yö. Kerron kaiken minkä salaan, hyväillään ja päättyy työ. Kerron kaiken minkä salaan, hyväillään ja päättyy työ. Jollen saavut toukokuuhun, velipellot muokatkoon. Luuni jäivät multaan muuhun, olen mikä ollut on. Mene pellon pientareille, poimi tähkä kämmeneen. Anna suudelmasi sille, elän siinä edelleen. Anna suudelmasi sille, elän siinä edelleen.
Gammal mormor hade också en vän som jag tyckte speciellt mycket om. Eller jag var mest nyfiken på henne. Hon hette Helmi och hon, det betyder pärla egentligen om man översätter det. Och hon hade säkert varit en pärla i sin ungdom och förr i tiden. Men när jag träffade henne så var hon mer ett russin, för hon var ganska skrynklig och liten. Men hon hade fortfarande kvar av den där forna glansen. Hon hade lite röd stänk kvar i håret och sina fräknar hade hon kvar. Men det var en häftig tant som man då... Man ville gärna följa med mormor när mormor skulle träffa henne. Och mormor var lite så där, alltså det var inte helt enkelt att träffa Helmi, för att många i byn tog avstånd, för hon hade varit en ledare för de röda i kriget, en liten grupp herrar. Och hon var alltså en liten kvinna, men hon red på häst. Och hon hade rött flammande hår och röd flammande vilja, precis som hennes fattiga bröder. Så att de var partisaner kan man säga, vad man nu kan kalla dem. Rödkardister heter det egentligen. Och hon kom från en liten fattigt hus där hon hade 5-6 bröder. Jag vet inte riktigt hur många de var. Hon arbetade som piga på gårdar. Och sen hade de ju, eftersom det var stor omvälvning i Finland. Finland skulle bli självständigt. Ryssarna skulle, ryska tiden skulle försvinna. Och... det var ju alltså mycket motsättningar mellan vita och röda, alltså vita som var bönder ofta och rika. Hon hade många gemensamma drag med sina bröder, för de var också engagerade i kommunisterna kan man säga då. Och de alla trodde på bättre liv, och om man vill läsa mer om det så kan man ju läsa Väinö Linnas böcker som Här under Polstjärnan, för det är precis från de trakterna också. Och där kommer man ännu mera att förstå hur det gick till. Men Helmi var en underbar människa och hon var alltså fortfarande när hon var gammal så var hon ju väldigt häftig som person. Så att hon svor väldigt mycket, och det var också sånt som mormor sa alltid, att det som sägs här inne det ska du inte tänka på så mycket och inte efter apa eller härma, för att svordomarna var ju inte lämpliga för barn. Och ibland när man var där och hon bjöd på något att äta, så på andra håll kunde det vara så att man satt i stillhet innan maten och bad Gud och välsigna maten. Men Helmi sa alltid, kom nu jävlar ska det äta spannkakor. Så hon var lite annan typ av människa. Och hon hade en härlig liten stuga upp på en kulle där hon bodde ganska isolerad, för att de andra ville inte bosätta sig i närheten, för hon var ändå en gammal rödkartist. Så att man vet aldrig en gammal tant vad hon kan hitta på. Men hon gav mig mycket mer smak. Alltså hur en människa kan leva och överleva. Och bära med sig sin starka vilja. Fast hon hamnade på fångläger. Såklart hon också. Och hennes bröder gick det ännu sämre för. Hon blev ändå släppt. För att hon hade antagligen inte dödat någon. Men hon berättade om sina bröder och det är en historia som jag också bär med mig, precis som alla i familjen gjorde, för hon berättade att när hon blev släppt från fångläger då var hon ganska illa däran, för att de svalt ju. Hennes bröder hamnade på fångläger i Tammerfors där stora striderna hade varit, så att de samlade många rödkravister på samma läger, och Helmi skulle gå då de här 6-7 milen dit med bröd, för att hon visste att de svalt eftersom hon själv hade blivit utsläppt därifrån. Och det var ju tuff väg att gå för en som var ganska illa däran själv. Och när hon kommer fram så säger fångvaktarna när hon skulle slänga bröd över staketet att de här behöver inte någonting mera. Så att två av hennes bröder som hon hade där, båda svalt ihjäl, kom aldrig hem. Och det förlät hon aldrig någon, för hon tyckte att det var sånt hemskt öde, för det var ändå ett krig som skulle redas ut, men det kom aldrig till, alla kom inte till de rättegångarna ens, utan de försvann innan. Och det när man var ett litet barn så det blir så, det här med död och krig och allting, det satte väldigt svåra spår tycker jag, även i min tankevärld då. Nu tycker jag att vi ska spela en annan lands musik där också har varit inbördeskrig, och det är forna Jugoslavien, och då är det Goran Bregovic som spelar Bella Ciao, underbar låt. Sen hade jag klart en riktig mormor också som hette Aina. Och hon var en härlig person också såklart. Alla kvinnor är härliga tycker jag. Hon hade ju då överlevt den här svåra barndomen eftersom hon blev lämnad till sina morföräldrar. Och de var ju strängt religiösa och stränga på alla sätt. Alltså hon skulle uppfostras till en präktig liten flicka. Men hon hade väl lite väl mycket livsglädje i sig, så att det hände en hel del redan i barndomen. Men hon hamnade också först som en piga på någon gård där i södra Finland. Och sen fick hon ju flytta och byta ställen. Och till slut så kom hon till min hembygd då, där hon träffade morfar som då var, som hade egen gård, och han var ju 12 år äldre, men det spelade ingen roll hur han var för att han hade gård, och det var ju, det slog, eller det var stort alltså, så hon gifte sig med honom helt enkelt och fick ett barn bara. Men det var väl inte alltid så där jätteroligt på den där gården. Man fick slita hårt, och man hade ju en man som var ganska tystlåten, en riktig gammal patriark som satt i sin kungstol och pratade bara med dem som han ansåg vara värdiga. Alltså det gick inte att prata med vem som helst. Men mormor pratade med alla och hjälpte alla. Hon hade någon slags livsknista som gjorde att hon hämtades alltid, om det sen var begravning, bröllop eller barnfödsel. Och det fanns många roliga. Egentligen skulle jag berätta en sak som jag glömde nu. Mormor levde ju under inbördeskriget. Hon var 16 år då. Hon var alltså inte född på 1800-talet. 1901 var hon född. Och under inbördeskriget så gick hon konfirmationsundervisning i sin lilla by där. Och då var hon varje gång tvungen att gå igenom förbi ryska soldater. Och det berättade hon alltid om, att det var så hemskt. Alltså, för man var så rädd för ryssen. För ryssen skulle ju bort från landet. Men ryska soldater som hade läger där, de var väldigt vänliga. De pratade sin brutna finska och sa: kom lilla flicka, du ska få bröd, du behöver inte vara rädd. Och de gav henne limpa med hem och sådär. Så att hon var aldrig rädd för ryssen. För de hade liksom bara vänliga tankar, tyckte hon. Och det var hon väldigt stolt över, att hon aldrig blev skraj för dem. Men hon hade som sagt en vilja och nyfikenhet, och hon var en färgglad person och alltid i händelsernas centrum. Så att ibland när det var, till exempel vi hade grannar som hade 12 barn till slut, och när det föddes barn på den lilla gården eller stugan, så var det ju mormor som hämtade såklart, för att hon skulle vara, ta hand om de andra barnen. Det var flera tvillingspar och det var fattigt också, så att hon tog med sig allt man hade på gården ätbart. Och så morfar blev ganska galen många gånger, för att då hade hon ju gått dit med allt som vi hade just då hemma. Så att vi var ju säkert 7-8 personer på gården som fick sitta där och stirra på bordet när allt var tomt. Men hon gjorde det, och hon frågade, satte inte om man ska göra eller inte. Och det gjorde hon inte bara en gång, utan alltid när det behövdes. Men sen var det likadant när det var någon som var sjuk, eller om det var någon som dog, eller om det var brand, eller vad som helst, så kom mormor, eller hon hämtades. Och sen även när det var fest, och det älskade hon. Hon tyckte om stora fester, så att hon var där och lagade mat ibland, och ibland gjorde hon sån där mjöd, alltså bryggde, för att hon var specialist på det. Och så ville hon alltid vara händelsernas centrum, så att ända tills hon fyllde 80 år så ville hon sitta mitt i alltihopa och berätta sina historier. Så att hon var fantastisk. Så hon har lämnat nog mycket, mycket spår i mig och mitt liv. Och liksom lärt mig leva också, att man ska respektera alla människor. Alla människor är någons barn, så man ska tänka på det viset. Så då är man inte elak mot någon. Och hon var också den som då många gånger tog initiativet när vi fick ju 325 000 evakuerade flyktingar från Karelen till södra Finland och överallt i Finland, men mest i södra Finland, eftersom det var mera, hade råd alltså, bördigare mark och rikare bönder, så där styckade man mark till de här. Och där var hon med och tog emot, och vi hade alltså redan under kriget folk som var evakuerade som bodde på gården. De bodde månader, och det var ju sådana som kom, mormor berättade, när det kom en mamma med 2 pojkar, de var under, en var skolbarn och den andra var under skolåren, och så hade de en stor sugga med sig i släden när de kom på vintern, och sen hade de dragit ett lakan över suggan för att det var, skulle ju få kultingar snart. Och de hade fått övernatta, för det var ju över 60 mil till karelska gränsen, så de fick ju övernatta på vägen. Och de övernattade på en skola där ryska bombplan hade bombat skolan, fast det var röda korstecken på taket, men antingen såg de inte eller brydde sig inte. Och då hade den här mamman sagt att när det händer någonting, vad som helst än händer om jag dör på vägen, så ska ni veta att alla pengar är i min BH, hade hon sagt till pojkarna. Så de bombades och hon hade svimmat av eller tuppat av där, och pojkarna hade klarat sig, så att de började leta efter pengarna i hennes BH. Då vaknade hon till liv, så de kunde fortsätta resan mot de trakterna där de skulle stanna sen. För då var de alltså visade till kårdar som kunde ta emot. Och alla var inte så vänliga när de kom, utan vissa sa, det var kalla handen alltså. Man fick inte stanna på alla gårdar, de var inte vänliga. Men hos oss bodde två familjer, och det här var ena familjen då som fick plats. Och vi hade, eller mormor hade mycket länge kontakt med de här pojkarna, särskilt den ena som var väldigt kär. Hon hade ju inga pojkar själv, så hon tyckte väldigt bra om honom. Så att det blev ju ett minne för livet också av de som kom från Karelen. Men de här fick inte stanna där i den byn då, utan de placerades någon annanstans. Men det var många som placerades runt omkring där. Men innan vi pratar om den personen som är en av de som placerades, så ska jag spela musik av Freddy Wadling. Drömmarna heter den.
Svarta träd i skogen blir soldater i en här, och gula löv på marken blir skatten som i själ, och de gråa döda husen blir fängelset vi flyr, och hela fula världen blir som ni. Om du tar mig med till drömmarnas land, du låter mig följa med på din axel. Om du tar mig med till drömmarnas land, du kan du få följa med på din axel.
Ja, så mormor hade en vän som kom från Karelen som hette Tune. Och hon var en av dem, hon och hennes man var en av dem som evakuerades från Viborg. Vi hade ju inte långt hemifrån ett stort område som hade tillhört Honkola herrgård, där Linnas böcker utspelade sig, där man hade styckat stora områden av mark till alla de som kom från Karelen. Och de hade fått små plättar av jord och fick bygga sina hus för att kunna starta ett nytt liv. Men man kan ju förstå, alltså de människorna som kom från Viborg, de var ju fina, utkultiverade människor och hamnade i den där bondläran med hemska, tråkiga människor som bara surade. Det var inte så roligt att komma dit. Och inte blev de väl mottagna heller, ska jag säga. Och Tune hamnade då på en liten sån där leråker nära oss. Och hon och hennes man byggde ett hus i, mitt i där i blåsten. Och det blev väl bra hus, men jag kan inte tänka mig att det var så susigt att bo där när man kommer från Karelen med alla de här underbara björkarna och minnena från Viborg och Månrebå och allt det där fina parken. Så att det var nog synd om dem. Ni fattar inte de här bönderna i södra Finland. Men i alla fall, hon var vacker. Hon var som en, om ni tänker på Kamla Lux-reklamen på tvålen, sån var hon. Och ljus, hon kunde dansa, hon kunde sjunga, hon kunde göra karelsk mat. Men det var bara suspekt, tyckte de som bodde där. Men hon var inte så tafatt, så att hon började ordna tillställningar hemma. Så hon bjöd de andra som bodde i närheten hem. Det var samkväm, det var sångstunder, hon lärde danser, det var folkdanser. Och hon lärde dem att baka piroger. Och sen så i slutändan så kom hon på att nu måste vi grunda en kvinnoförening. Så hon satte igång en som kallades Martaförening. Och då var det bara kvinnor som fick delta. Och jag var bara 6 år och man skulle vara 7. När man skulle vara i den föreningen och handarbeta och annat. Så jag fick dispens. För att jag var så himla nyfiken. Och jag tyckte hon var så fantastisk människa. För att mormor hade ju berättat då hur fascinerad hon var av henne. Så jag fick följa med mormor till Tune. Och sen fick vi ju handarbeta och vi fick sjunga. Jag har ingen sångröst, men jag nynnade väl med där. Mormor var ännu värre. Hon sjöng falskt hela sitt liv. Falskt och högt. Men det blev väldigt bra hos Tune för att hon var den som ledde allting. Men klart att efter en tid så blev de ju anpassade till den här miljön, de flesta i alla fall. Och blev kontaktade, för det var ju lite svårt alltså med språket, för att de pratade karelska som var kanske blandat lite med ryska också. Och vi hade riktigt sån där bondfinska som var särskild dialekt. Och det var svårt att kommunicera med varandra ibland, för att man förstår inte så bra. Och sen just det där att man var lite avundsjuk på dem, eller inte lite heller. För många som kom från kriget hade också blivit helt utblottade, men de hade ingen hus att komma till eller fick inte råd att bygga hus. Och karelerna fick ju lite bidrag då. Så att det var förklaringen ofta att det blev väldigt mycket avundsjuka. Men jag måste berätta om en historia som var också Tunes förtjänst och mormors delvis, för de samlade alla kvinnor en sommar och vi skulle åka och se lite kultur och vi skulle bada, och det var inte så himla långt i Björneborg och ute i Barstrand som är underbar sandstrand, men man kom ju aldrig dit. Det var ju kanske, kan det vara 8 mil, men det är ju ett helskotta när man bor på landet och inte får ledigt eller inte. Ja, det var ingen som kom dit någon gång. Men Tune fixade så vi fick en buss. Och den här Martaföreningens kvinnor skulle åka dit. Det var bara kvinnor och barn. Och hon skulle leda det. Och först skulle vi gå och titta på ett mausoleum i Björneborg. Och vi skulle titta på museum. Och det är sånt minne. Jag var 6 år då. Och jag kom ju dit till det här mausoleet. Och där låg ett litet barn som var, alltså hade dött när han var 11 år. Och det var enda barnet i den här familjen. Och så var det underbara målningar av Axel Kallén Kallela i taket. Så det glömmer jag aldrig. Och sen det allra bästa var att vi kom till ute i Badstrand. Och där fick jag äntligen lära mig att simma. Men det var inte min simning som var huvudattraktionen. Utan det var ju så här att mormor och en annan kvinna som var från Karelen då, som hette också Aina. Hon hade ju, de hade ju bestämt att de ska bada. Och de hade ju klart inga baddräkter, de här badtanterna. Så de tog av sig alla kläder utom de här röda eller rosa byxorna som kvinnorna hade förr i tiden som underbyxor. som var så där halvlånga. Och de hade de på sig. Sen hade de stora bröst som hängde och svängde. Som klev dem ner i badet. Alltså. Och det var lång grund som man såg dem där. Och jag skämdes. Jag tyckte det var så pinsamt. Nu tycker jag det är jätteroligt. Men då var det enormt pinsamt. Och sen fick den andra ena som var ännu bredare i rumpan för sig att hon ska åka rutschkana. Och hon fastnade. Men då kom badvakterna och sa att ni har ju barn med er och allting. Det här är verkligen inte lämpligt att barnen ska se. Så att det blev snabbt slut för deras badande och kläder på. Men det var en underbar resa och så här efterskott så det är nog en av de bästa resorna jag gjort som barn. Nu vill jag att vi ska lyssna på min favorit Joakim Tåström, Alla vill till himlen. Men det ska ta en bra stund innan vi ska dit. Tack för mig.
Du kan bli en stjärna som de aldrig kan ta ner. Tänk att hänga högst där uppe, hitta ner på folk och le. Jag vill, du vill, alla vill till himlen upp. Och jag vill sin förstås, alla vill till himlen, till himlen. Med den idén, med två tomma händer byggde han sin morraket. En enkel man som du och jag, fast med något bättre manér. Jag vill, du vill, alla vill till himlen och jag vill.
Det ni nyss hörde var Eila Anderssons sommarprogram.